I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag befinner mig i det vackra Bernadottebiblioteket på det kungliga slottet i Stockholm. Här omkring mig finns böcker av de stora tänkarna. Allt från Aristoteles till Einstein. Och nu ska jag prata med några av vår tids stora tänkare. Och idag hälsar vi alla välkomna till Sverige. Vi gör det och mycket mer i dagens Geniförklarat. Jag är Messiah Hallberg, prisbelönt journalist och komiker. Välkomna hit till Bernadottebiblioteket och välkommen hit min expert för dagen, John Villander Lambrell, integrationsminister.
Tack!
Det är bara du och jag idag. Alltid lite speciellt tycker jag att göra det här på två.
Ja, det är lite mer nervöst tycker jag.
Ja, det blir det. För att det känns som att man måste bära mer av tyngden.
Ja, det känns som att vi måste vara dubbelt så bra.
Dubbelt så bra?
Ja.
Effektiva. Ja. Dubbelt så roliga. Är vi det idag?
Jag tror förutsättningarna är goda. Du är lite febrig.
Ja.
Jag är rätt trött och lite jetlaggad från efter hemkomsten från Indien. Det är ändå 4 timmars tidsskillnad som jag håller på att ta igen nu.
Jag förstår. Jag har ju, ja, dels är jag lite febrig. Sen om jag får då bygga på min sjukdomshistorik här, så har jag precis dragit ut ytterligare en tand ur min käft.
Ja.
Så att nu har jag saknat en tand på ena sidan och en tand på andra sidan. Så jag kan bara äta soppa, alltså sånt. Jag är som en mormor,
ja,
som bara kan äta. Och det gör ont. Och jag tog med mig den här, det var en visdomstand då, som de ryckte med en tång. Och så sa hon, jag vill inte dela på tanden, för du vill ha hem den i en bit.
Mm-hmm.
Och jag sa, om jag vill.
Måste du vilja ha kvar?
Jo, sa hon, för att du vill väl visa upp för familjen hur moder har varit.
Så jag, om jag vill. Hon trodde att du var 7.
Nej, men jag sa ju då att jag ville det. Så hon stoppar den i en burk som skallrade.
Mm-hmm.
Klonk, 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 klonk. Så gick jag hem och ställde det på middagsbordet.
Till Kristinas
förtjusning. Ja, precis. Och sen så sitter jag och jobbar lite. Sen kommer Kristina hem med barnen. Och så går det en minut till hon kommer in i köket. Och säger, vad fan är det på köksbordet? Så kommer jag gå ut då som en 7-åring och säger, kolla älskling, det är en tand. Och titta vad lite av tanden man ser. Och vad mycket av den som är roten som sitter. Det är inte fascinerande.
Ja. Ja, men det var ju tur att du inte, alltså, att du inte berättade att du förväntade dig att den skulle ha förvandlats till en 10 kronor. Alltså att det var det som var.
Det gjorde den inte.
Nej.
Jag stoppade den i glas med vatten, men jag fick ingenting.
Nej.
Nej, så nu fick jag kasta den. Till och med min dotter sa så här, gud vad äckligt, ta bort den där.
Ja.
Det är en sån där, fast det är en, ja, det var ju, det följer ju inte så väl ut. Men där är vi någonstans. Vi är inte i toppskick. Men jag är glad att du är hemma. Jag saknar det väldigt när du inte är hemma.
Och det är konstigt ändå, för jag menar, det går ju många veckor när vi inte ses. Alltså, jag är borta i 10 dagar. Det
jo,
är ungefär.
Ja, jag vet. Men jag, som är etablerat under podden, så är jag inte jättemånga människor som jag får någon slags socialt utbyte av, som jag tycker som ger mig någonting. Och Kristina, absolut, fast det finns ändå väldigt många ämnen som jag inte kan prata med henne om.
Nej.
Och våra, vi chattar ju väldigt mycket på liksom Facebook och sociala medier och så. Så att när du inte är hemma, så det är som ett hålrum. Jag tänker att om du skulle dö, eller den dagen du dör, om du nu dör före mig,
ja,
väldigt stor del av mig skulle, jag tror att du skulle vara. Man beskriver ju ofta partners, kärlekspar, då där den ena dör, så kommer den andra dö snart därefter.
Ja, just det.
För att en del av dem har redan... Mm. Så tror jag det kommer vara om nu då dör före mig.
Ja.
Men då är jag glad att jag har den relationen med dig.
Och du har inget gäng längre?
Jag har inget gäng.
Nej.
Jag har knappt, alltså människor lever fortfarande, men de har fallit bort väldigt... Jag tänker ibland vad som skulle hända om jag och Kristina skulle göra slut.
Mm.
Om eller när vi gör slut, så vad som skulle hända. Jag skulle behöva ringa många samtal till folk som jag inte har umgåtts med på, säg, 10 år.
Ja, många sådana, vad gör du nu för tiden?
Ja,
jobbar du fortfarande på liksom?
Komiker som jag kanske tycker är ganska enerverande idag skulle kanske få sms. Mannen!
Men du... Jo, för att du skulle ju vara fullare ofta om Kristina försvann.
Definitivt.
Och då är det kanske lättare att ta gamla kontakter.
Mannen! SMS.
Men du skulle ju börja, om Kristina försvann så skulle du ju börja med alltså någon gammal tjej-sms här som har sett dig på scenen eller någonting.
Definitivt.
Sånt. Alltså så bara, vad fan var det inte någon där 2011? Alltså, jag ser du scrollar ner liksom i gamla Facebook-trådar och hitta någon bild eller någon som har skrivit hej.
Hallå där. Jag ser här att du verkligen tyckte om mig i Ballar av stål.
Ja, hon har numera så här 4 barn och liksom döende.
Elsa, öppna balkongdörren. Det är jag, frifräsan.
Ja.
Jag vet inte om du såg Filip och Fredrik när de var med på Skavlan för några veckor sedan.
Nej, jag såg inte det.
Nej. Jag såg det. Jag tycker fortfarande att de två har en attraktionskraft. Jag gillar dem fortfarande. Alltså... Det blir ju så, ju mer hyllade några blir, man vill ju inte vara sån egentligen, men ju mer hyllade några blir, desto mer allmängods folk blir, desto mindre tycker man, vill man skylta själv med att man tycker om dem.
Mm.
Alltså så är det väl med många, jag är ju då lite hipster på det sättet, alltså ja. En artist, jag tyckte mer om Håkan Hellström innan han sålde ut Ullevi.
Ja, men speciellt med de här som man liksom kände att man var med, att man gillade nästan det första eller det näst. Liksom
men High Chaparral gjorde.
Ja men exakt, ja. Nu var inte det det första de gjorde kanske.
Nej,
men,
ursäkta, ja. Nej, jag gillar dem redan från Hello Sydney.
Så bara de där har någonting. Hatar OS men älskar de två killarna som svarar på tittarfrågor.
Man måste också
jag älskar ju även trav där under en period i slutet på 90-talet.
Man måste säga, de är ju, om det finns några dudes-ledare i Sverige så är ju Filip och Fredrik, alltså det finns ju väldigt mycket 19-åriga killar som lever sitt liv vicariously, jag kommer inte på det svenska ordet.
Nej.
Genom dem. Alltså dudes som sköna killar som de lever det sköna livet de skulle leva som sköna killar.
Jo, men de berättade ju någon gång i Filip och Fredrik att de hade ju träffat någon sån där kille som drog en bartenderhistoria från Rådos då, som var ganska äcklig,
mm-hmm.
som en vidrig historia, mm-hmm. som de gjorde mot tjejer och sådär, och trodde att han skulle få lite medhåll för att Filip och Fredrik var två sköna killar. Men och att de hatade sig själva för det, alltså de hatade den typen av följare liksom.
Fast jag tror att det är majoriteten av deras följare.
Ja.
Kanske inte just bartender på Rådos, men den typen av dudes.
Mm.
Och ett tecken på det är om du någon gång i offentlig sammanhang, sociala medier eller en podcast eller någonting, säger Fredrik och Filip. Alltså du byter plats på namnen.
Ja, men vad menar du? Vad är det tecken på?
Då, prova. Folk hör av sig direkt. Du vet vad de heter egentligen.
Jaha, så att du skrev rätt namn men i fel ordning.
Ja.
Men Erik, det kanske, jag har tänkt lite på det där när man säger Fredrik på Fredrik och Filip.
Ja.
Det låter lite uttänkt. Alltså som att man säger fel med flit.
Ja, men det är det de menar. Att det är någon slags hån.
Ja, men det kan jag kanske... Ja, fast varför skulle man säga Fredrik och Filip? Det var nästan svårt att säga det nu, tyckte jag. Jag höll på att säga fel.
Uh-huh.
För att det är så in...
Jo, men...
Alltså, det är som att säga Robin och Batman.
Nej, ja, men det alltså... kan man väl säga om man tycker att Robin är egentligen...
Som du alltid har gjort.
Jag har alltid sagt så.
Ja.
Eller Bab. Om Abba.
Ja, eller Base of Ace.
Vad fan, jag
älskar den nya låten om Base of Ace.
Vad fan, jag uttalar ju allt lite konstigt.
Ja, men då, om du ska kalla dem för Fredrik och Filip, då får du ju kalla dem för Babba eller för Bab och för Base of Ace också då.
Ja, men det är ju ingen grupp.
Annars är det ju att pissa dem i ansiktet ju. Om du single out de två.
Vadå? Roses and Guns.
Ja.
Ja, men
det finns säkert massa fler exempel man kan ta i det här som är roligt.
Det är det som är så roligt, men man kan komma på hur många exempel som helst.
Ja.
Det är en aldrig sinande ström av rolighet. Ja, okej, okay, så du menar att du är lite på dudesens sida där?
Ja, lite, för okay. Jag kände ju nu att när jag skulle säga Fredrik och Filip att jag var tvungen att verkligen försöka.
Fuck off då. Ja. Okay. Mm. Ja, så det måste man tänka på. Då var de med i Skavlan och då pratade de just om det här att deras relation är nästan starkare än relationen till sina respektive fruar.
Ja, just det.
Och lite gulligt ändå. Det är lite fint. De har ju verkligen en fin relation. Så. Och ja. Lite så kände jag då. Och jag tror att du var borta då när jag såg det här. Så tänkte jag, ah fan, lite så här känner jag för min vän John.
Ja, ja. Mm. Vad trevligt.
Mm. Då var jag idag faktiskt och såg. Det här är vad man då i mediebranschen kallar en snygg brygga. Mm. En omärkbar övergång till nästa ämne.
Just det.
Ja. Jag såg deras bandyfilm. Som var Lena som spelar bandy. Och den, det är ju, jag ska inte prata för mycket om filmen. För det var ju några veckor sedan den kom. Och sådär, så att det, men ändå några snabba tankar.
Mm.
Vi har ju snackat om rasism och främlingsfientlighet ganska mycket i podden.
Ja.
I vissa avsnitt.
Ja, visst.
Jag nämnt det. Och jag är ju fascinerad.
Vi har ju också försökt att titulera oss antirasister.
Definitivt.
Men aldrig riktigt fått genomslag på det.
Inget genomslag på det. Och det är intressant det här med hur hängiven antirasism man måste vara för att någon ska plocka upp det. Alltså man måste verkligen trycka på det direkt.
Men är de antirasister?
Ja, jag undrar om de har blivit det nu.
Åh fan, intressant. Okej. Okay. Så de gör en film då om det här bandylaget. Det låter ju som en... Den har fått bra recensioner.
Jag måste ju säga att jag satte mig ner i biosalongen med oerhört... Jag var ju redo att såga längs
fotknölarna. Du hade en rynkad näsa när du satt
Definitivt.
Dig.
Definitivt. Ja. Jag... Dels för att den hade blivit så hyllad. Mm-hmm. Dels för att det finns ju ett visst mått när jag såg Skavlan och då tog de in en av de här bandyspelarna. Så finns det ett visst mått, med all respekt, av exotifiering... Alltså, väldigt mycket vitt folk i publiken som sitter med öppna munnar när man drar in den här härliga killen som spelar bandy från Somalia.
Mm.
Men, alltså, han behöver inte ens säga särskilt mycket för att få applåder, för att vi älskar alltså,
ja, men det är Dr. Alban på Allsången på Skansen.
Men när
jag tror det var Allsång på Skansen innan Lasse Berg och den här Bosse Larsson var, då sa han så här, ja, sen har vi, han hade en påse en keps bak och fram, och så sa han, ja, så har vi en ny grupp människor i vårt samhälle, våra invandrare, här har vi en av dem, som kom Dr. Alban ut och var lite tokig då. Väl liksom i all välmening säkert från Bosse Larsson och alla de jättevita människorna i Allsång på Skansen publiken de är ju så vita att det liksom inte går, ja, det är rena apartheid där, men jag kan tänka mig att det är lite samma läge när han kom ut på Skavlan. Då.
Ja, lite och...
Är det det du menar?
Det var exakt min poäng. Nej, det finns ju ett mått av det i alla fall. Det finns ju en antydan av det. Och också när filmen var klar så gick jag ju, det satt ju två äldre damer bredvid mig i salongen. Vita, jättevita. Och vi såg ju, fick ögonkontakt då när vi gick ut. Och så nickade vi till varandra och lite så här...
Mm-hmm.
Alltså, det var ju underförstått någonstans att så länge har vi debatterat den här frågan och allt vi behövde göra var att köpa dem ett par skridskor, så har vi löst problemet med den strukturella rasismen.
Okay.
Om vi alla bara rör oss på is hela tiden, vilket i och för sig är sant. Alltså om alla i samhället, alltså från den dagen vi föddes, att vi fick ett par skridskor.
Jaha, okej. Okay. Att livet skulle vara mer jämlikt då?
Ja.
Jag förstår, alltså, för man är så fokuserad på alltså, skridskoåkningen, och man vet att det aldrig kommer att se bra ut, så man kan inte fokusera på någonting annat.
Men jag tror man bedöms också på hur pass bra, alltså det kan vara inlines då, men hur pass, man ser väldigt fån ut när man halkar runt.
Mm.
Och de som är bra då, oavsett hudfärg eller läggning eller, förstår jag?
Alltså, ja, jag förstår. Att, man bedöms bara utifrån skridskoåkningen.
Ja. Det är såklart att det kan vara svårt att genomföra i praktiken.
Ja, det är svårt att genomföra, ja. Men den här filmen ska även visas i... Alltså, den har blivit så en politiskt laddad film. Den ska ju visas i riksdagen då för alla riksdagsledamöter. Och det som jag kan minnas då, så är det bara en film tidigare som har visats i riksdagen på det här sättet, att den har blivit så politisk. Mm. Kommer du ihåg vilken det var?
Var det Reine Mimmi Fjell?
Nej, det var Lilja Forever.
Den var ju också oerhört...
Oerhört stark och oerhört liksom... Den visade på ett fenomen då som existerade då, trafficking som
inte hade... Gubbknullare.
Gubbknullare då. Ja. Bra film var det, Lilja Forever. Bra regissörer, han hade en hot streak. Lucas Moodysson.
Han hade tre filmer i rad som
Vilken var... Vilken
var det tredje? Det var ju Tillsammans fucking Åmål och Lilja Forever.
Just det.
Som var... Han kommer ju tyvärr nog aldrig lyckas...
Det är ju hans liksom New York-trilogi.
Ja. Oerhört begåvad och svårt att toppa. Alltså vilken regissör i Sverige kommer någonsin toppa den?
Nej, och det som faktiskt var ju väl då lite coolt var ju också att den fjärde filmen efter var ju den här
Sanna Bråding
Ett hål i mitt hjärta, ja.
Blev påsatt av, på riktigt av
Torsten Flink.
Ja, Torsten Flink.
I någon slags...
Men det var väl också ett skrik på hjälp från, eller en slags uppgiven gest att jag kan inte göra.
Nej, och ganska coolt. Ja, sätt. Absolut, han gjorde absolut. Tre filmer. Det är, fler borde ju alltså inse sina inse sin begränsning
när man har
alltså,
pikat.
När man har pikat och framförallt så här, det är fan ju tre jävligt bra filmer, det är inte många regissörer som
i
kan.
Sverige som sagt det
ja, men Roy Andersson då brukar ju
Bergman många och ja. Ja, Ruben Östlund är väl
ja.
Turist, Play och gillade du även den här gitarrmongot?
Ja, nej. Den har jag faktiskt inte sett. Men sen har vi även Kjell Sundvall då, som ligger på minus tre. Det är dåligt. Så han måste ju liksom, han har ju en del kvar att göra. Han måste dels jobba sig upp till noll och sen tre till då. Så han, det är därför han gör så många filmer. Men, och därför var ju han, alltså... smart liksom att ändå göra en skitfilm då, som han ju säkert fattade att det var när han gjorde den här Sanna Bråding Torsten Flink.
Var han bara kåt på Sanna Bråding?
Fast då skulle ju han ha sex med henne i filmen. Alltså då skulle han ju spela att liksom
ja.
Han liksom. Castade ju istället Torsten Flink och
fast han hade någon pervers fantasi att han ville se Torsten Flink ha sex
och
med Sanna Bråding.
Ja, ja.
Och, det, och så skapa, alltså det var fantasin och sen skapade han allt det andra.
Så att alla andra var tvungna att titta på det också.
Ja.
Fy fan, ja. Man har ju sett filmen då. Den är ju alltså... Ja, men det är nog kanske den sämsta filmen jag sett då. Medan, alltså den svenska, sämsta svenska filmen, medan då fucking Åmål, är ju då kanske den bästa filmen. Så.
Vad var det någonstans? Politiska filmer?
Ja, men då och Lilja Forever visades i riksdagen då. Det här är då nästa film att visas i riksdagen. Det här är alltså Vår tids då Lilja Forever. Är den lika stark som Lilja
Nej,
Forever?
Det är den inte. Men den, jag måste ju säga då att jag satt med mina kritiska glasögon och... oerhört bra film. Alltså jättebra film.
Oj då, okej.
Nej men verkligen. Alltså ett mästerverk får jag säga.
Mm.
Roliga karaktärer. Filip och Fredrik tar inte för mycket plats. Vissa scener, ja, de skulle kunna hålla sig lite mer utanför.
Det är sant. Men, ja. Men det enda jag tänkte på, eller var orolig för, var att de inte skulle ta tillräckligt mycket plats. Alltså att det inte skulle ha så mycket Filip och Fredrik-humor i.
Nej, men... nej, de har väl gjort en avvägning där. Och lite kan man känna att antingen gör man en väldigt stark dokumentär, eller så gör man en Filip och Fredrik. Alltså, det är svårt att kompromissa. Och det här är väl lite av en kompromiss. Men det stör inte så mycket.
Okay.
Men väldigt bra film. Och man går ju ut därifrån stärkt om man tänker att nu kanske vi är någonting på spåren.
Mm.
Vi kanske har löst någonting här. Och så att med det sagt att filmen var oerhört bra, så är det ju intressant att se vad som... Jag tänker, om man är då en rasist eller en sverigedemokrat.
Mm.
Man måste ju må väldigt dåligt om man ser de här glada, mörkhyade... somaliska bandspel. Alltså man måste ju sitta och tänka hela tiden. Det här är inte kärnfrågan.
Ja.
Alltså det här är inte det
viktiga. Ja, frustrerande film.
Ja, fruktansvärt.
Jobbig visning för Sverigedemokraterna i den här riksdagsvisningen.
Ja, de måste krypa ja. De måste få såna här som barn.
Och att dem. De vet att anledningen är att den visas är för att de sitter där. Alltså ja. Det måste man välja. De kommer kanske inte ens gå på den då.
Fast de måste väl gå.
Ja, kanske.
Det tror jag.
Skön grej att sitta i riksdagen. Man måste ju bara vara där så här 50% av tiden eller någonting.
Ja, men det måste ju krypa. Alltså, för jag tror, man får ju känslan av Sverigedemokraterna att de har väldigt svårt att skilja på, jag tror väldigt få av dem säger så här: ja, det var en jäkla kul film, ja. Men det finns fortfarande problem med integrationen.
Ja. Ja.
De känns inte som det, att de har den avspända
Nej.
Inställningen till
Nej, men de känns ju mer att de gör en walkout i mitten på filmen, i så fall. Alltså.
när det somaliska mannen till slut lyckas få in en boll,
ja, då går de bara ut.
Har det gått för långt?
Ja.
Ska de börja göra mål i bandy nu också?
Jag kan inte se mer av det här. Står det inte ut?
Det är lugnt till längre för de är 23-0 mot Mongoliet. Det är svårt också, för det finns också då huvudkaraktär. Han som var med på Skavlan.
Mm-hmm.
Han lämnade då Somalia när han var 12 år.
Mm.
Inte träffat sin mamma på 6 år.
Mm-hmm.
Hon hade ansökt om att få komma till Sverige. Fått avslag 4 gånger. Fast det var hennes enda barn i Sverige.
Jaha.
Så att det är inte så lätt, alltså så att den är ju jobbig för Sverigedemokraterna på flera, så att det här att åh, de bara alla kommer in, öppna dörrar, svängdörrar. Mm. Det är mycket sånt där som är...
Ja, det är ändå svårt att ta sig in.
Ja. Mm. Göran Greider skrev en text om...
Ytterligare en snygg övergång.
Tack. Mm. Göran Greider skrev en krönika i Metro om den här filmen. Och då gjorde han ett klassiskt vitt misstag, tror jag. Jag tror att så här, om jag nog minns filmen rätt. Han beskrev först då det här att den här huvudpersonen som inte har träffat sin mamma på 6 år. Sen beskrev han också, sa han, dessutom fick han se sin pappa skjutas framför sina egna ögon. Problemet, Göran Greider, var att det var en annan av de svarta killarna.
Åh nej, han hade blandat ihop att alla svarta är samma människa.
Det, är pin...
det, det finns många sådana där, man vill vara snäll, ja, men det blir fel. Det är som den här Expressen-krönikören som skulle skriva om feminismen. Och så var hans take on it var ju då att så här, tjejer, ni behöver inte vara jättesmala. Studier har visat att killar gillar lite runda former. Alltså han försökte göra liksom någonting schysst och sen så blev det fel ändå.
Precis. Exakt. Kanske den dummaste krönikan någonsin till försvar för feminismen. Att så här, ja, det är lugnt brudar.
Ja, för man vet ju att när han skickade in den till redaktionen, liksom så här, publicera den här, så bara liksom, han lutade sig tillbaka och tänkte, nu har jag gjort, liksom, nu har jag gjort mitt för
jag
feminismen. Jag kommer bli älskad av feminister. Den här kakan kommer att liksom så här, twittra och
hon
retweeta.
Hon är lesbisk, men hon kommer ändå komma hit och kanske ge mig ett snabbt blowjob. Bara ja, för att tacka.
Jag kan tänka mig att han tänkte någonting sånt. Ja. Det här blir den mest retweetade artikeln jag någonsin kommer att skriva, tänkte han.
Det här är mitt magnum opus. Det här är min... ja, ja, min stora, min röda rummet. Ja, det blev det ju inte. Nej, nej, men det är intressant. Sen också, i början av filmen så går de runt i Borlänge och pratar med folk som är då tveksamma till somalierna.
Mm.
Vi kan bara lyssna på hur det låter.
Det de kommer ifrån, det har de bara kastat sten och lyft fan. Det tar de med sig hit.
Väldigt öppna människor, många pensionärer, med sin rasism.
Mm.
Alltså de... Och det är ett filmteam, det är stora kameror som kommer och filmar dem. Och det står människor runt dem. Och ingen av dem reagerar på att de säger saker som då att ja, de kommer hit och stjäl våra cyklar.
Nej, okej. Okay. Det är alltså, ju taskigt ändå.
Ja,
varför gör de det?
Nej,
cyklarna?
Vi vet ju hur mycket somalier älskar cyklar.
Ja, vi
de
vet
är ju ett cykelburet folk, somalierna.
Och vi vet ju hur måna Borlängeborna är om dem.
Om sina cyklarna,
ja.
Borlänge är en cykelstad, har alltid varit. Och så kommer de här ruggiga somalierna och skäl deras hjärta. Det är en så specifik rasism också. De hade varit okej om de inte bara hade stulit alla våra cyklar.
Men det är ju motsatsen till den här flashback-rasismen då, som ändå som granskas nu av Aftonbladet. Alltså där man gömmer sig bakom någonting. Man tror att man är liksom säker då. Men här står de och berättar om det.
Precis, det är det som slår mig lite. De flesta då som var, som uttalade sig rasistiskt i filmen i början där, var ju lite äldre. Och jag tror att det är lite en trend då. Men sen fick Kristina visa ett klipp för mig idag. Det var ett klipp som kom upp i december, så det är lite gammalt. Men det var en man då, en pensionär i Eskilstuna, som 84 år gammal, Göte hette han. Inte ja, taget. Har du hört den här historien?
Nej, men om du hade räckt med att du sa Göte, så skulle jag förstått att han var en 84-årig man i Eskilstuna.
Han rånades då utanför en bankomat i ett invandrartätt bostadsområde.
Ja, okay. Ja,
av en mörkhyad man.
Mm.
Många då rasistsidor och så vidare sa, titta, vad var det vi sa? Vad var det vi sa om mångkulturen? Vad är det här? Då gick Göte ut och han hade budskap att skyll inte de här brotten på invandrarna.
Mm-hmm.
Och så finns det en intervju med honom där han säger så här, jag hoppades nästan att det, jag ska inte göra en dialekt, men jag hoppades nästan.
Gör det.
Jag hoppades nästan att det skulle vara en vit man som gjorde det.
Jaha.
För jag tänkte, de får ju så mycket skit ändå. De
ja, fint.
Ja, men oerhört fint. Ja. Alltså han gick ut då som 84-årig man och sa att det här kan man inte... Han var mer klarsynt än i stort sett 99% av alla andra svenskar skulle varit. Mm. Och i 84 år, för 84-åringar tänker man ju lite är rasister allihop.
Ja, verkligen. Och att han har precis blivit rånad, ja, det kan ju dra fram det värsta ur en.
Verkligen, för jag kommer ihåg när jag blev personrånad när jag var 15 någonting av några invandrarungdomar.
Men vad sa du, personrånad?
Det var inte så man sa på den.
Men det var ingen värdetransportrån. Alltså att de stoppade din bil med
nej,
fyra killar med
personrån,
k-pist.
Det var personrån. Av några invandrarungdomar, det här var 99-15 år. Mm. Och nej, men man hade ju inte helt politiskt korrekta tankar den närmaste tiden efter det.
Men det var ett invandrargäng?
Mm.
Ja.
Mm. Som också, det gick ju en personrånsvåg då i Stockholm där just förortsungdomar sökte upp svennegäng.
Ja, jag blev ju nedslagen en gång av en jättetjock stor vit man i Rolandsåsparken. Och sen dess har jag knappt kunnat umgås med finnar.
Nej, men du ser. Liksom. Nej, men du ser, att poängen här är att Göte är ju fantastisk att han inte dömer.
Ja, han är större än oss två.
Ja, mycket större.
Ja.
Nej, men verkligen. Men då säger han också att jo, de får så mycket skit.
Mm.
Och värst av allt är det nästan med pensionärerna. För man kan inte prata särskilt länge med pensionär utan att de börjar klaga över det här med invandring.
Ja.
Så i Eskilstuna nu så är det alltså det nya vädret.
Invandringen?
Ja, men att man säger att om man träffar en granne
Det är ju, i hissen liksom.
Ja, klyschan om svennen är ju, man träffar en granne hit så blir det spänt och så säger man, åh, inte klokt, det hösten kom tidigt i år. Men där i det här området, jag ska stunda så alltså här, åh, har du hört? Fan, det är så jävla somalierna, de är ju
alltså, överallt. Somalierna kom tidigt i år.
Ja, men det är sjukt ju.
Men fan vad hemskt.
Ja.
Tänk om någon skulle säga det till mig i min hiss här. Det skulle nog ingen göra, men det skulle ju kännas jättekonstigt.
Ja.
Stelt liksom.
Jättestelt.
Jag tror att jag skulle hålla med direkt. Alltså verbalt då, för att jag skulle inte vilja ha dålig stämning i hissen.
Nej, liksom. Du skulle inte vara... Alltså det här kanske är därför du inte får antirasiststämpeln. Du skulle inte ta debatten i hissen.
Nej, det skulle jag inte göra. Nej, men det jag vet jag skulle inte göra. Inte för att jag inte skulle vilja ta debatten.
Nej.
Men jag skulle reagera direkt som jag gör i alla såna här liksom, interaktioner. Att så här, jag vill snabbt avsluta det här och be on my way.
Så att om vi åker upp
och
vi hälsar, hallå, hallå.
Ja, hej, alltså,
hissen går, vi ska upp till sjuan, långsam, ja, långsam hiss, man stänger med grind och allting. Och så jag har med mig ett barn kanske, står och leker lite med lilla Lullan, hon kommer från dagis här, så harklös. Romerna har ju börjat sno cyklar igen.
Ja, jo, det är ju som det är. Det tror jag skulle säga.
Det är ju som det är.
Nej, men vad skulle du säga?
Jag skulle säga att för fan, skäms på dig, gubbfan.
Ja, okej. För att du skulle ju inte säga det liksom.
Skäms.
Du skulle kanske vara tyst.
För det första heter det inte romer. Det heter romer, ska jag säga.
Ja. Ja. Ja, men han skulle inte ha sagt romer. Han skulle ha sagt senare.
Han skulle sagt senare.
Ja, och okay. Du skulle du kanske rätta ja, till romer.
För det första heter det romer. Och de snor inte cyklar. De har busskort. Nu ses vi på höstfesten på tisdag.
Men jag kanske säger det igen så jag tror jag vet vad jag skulle säga.
Okay.
Säg det som du sa från början.
Okay. Lullan, hämta lullarna på dagis. Utklädning nu, maskerad här för Halloween och ja, romerna har ju börjat stjäla cyklar igen.
Ja. De kommer alltid vara senare för mig.
Du går
nej, men jag vill vara med för att jag säger det så känner jag att konversationen är avslutad där, så kan jag be on my way sen. Men... Alltså att kraften i att slippa prata mer är tyngre än någon politisk ståndpunkt som jag har.
Du går ut på något lite, alltså något lite främlingsfientligt?
Ja, men bara för att please him. Om han istället skulle säga så här, fy fan, det har kommit in en ny Sverigedemokrat i huset. Då skulle jag säga, fy fan, de kommer alltid vara nynazister för mig. Alltså det spelar liksom ingen roll. Det har inte att göra med vad han säger. Det har att göra med vilken respons som får mig snabbast och smidigast ut ur hissen.
Men i ditt huvud så tänker du, fy fan, den där
ja, det, absolut, jag, ja, ja, det är klart. Och efteråt så kommer jag ju såklart skämmas lite. Men instinkten att slippa den här liksom, sociala kontakten är för stark för att någonting annat ska kunna väga upp det.
Jag förstår. Jo, man har ju varit i sådana här situationer ibland där man inte... Man går med på mycket för att man inte vill...
Allt, tror jag. Jag skulle vilja veta var gränsen ens går. Alltså, han skulle kunna säga så här, du var med en ful jävel. Och jag skulle säga så här, ja, jag har aldrig varit... Jag har ett ansikte som bara en mor kan älska. Alltså, skulle jag kunna säga. Jag tror att jag skulle kunna gå med på jättemycket för att slippa undan någon längre liksom, diskussion.
Just i hissen. Och konstigt, ja, men... alltså, om ni hoppar in direkt och ni har med väska. Och så. Ganna bor ni precis bredvid varandra.
Ja.
Du har alltid varit en ful jävel.
Ja. Ja, nej, men jag skulle ju acceptera det.
Vad spänt liksom. Nästa gång. Alltså, du skulle ju, nästa gång du ser honom stå och rycka hissen så skulle du ta trappen.
Ja, men det gör jag ju, försöker jag ju med. Alltså, att jag hamnar i hissen med någon är väldigt osannolikt. Och det enda som räddar det är ju faktiskt vädersnacket. Det är det enda som gör det lite enklare. Jag är glad att det finns vädersnacket. Att vi bor i, den enda gången jag är glad att vi bor i Sverige med sånt här omväxlande väder är i hissen då, när man kan prata om det.
Eller i Eskilstuna när man också kan prata om mångkultur.
Ja, exakt. Då skulle jag prata om det där.
Antingen hjälper en sån här film eller så hjälper... Hela den långa diskussionen skulle komma fram till det här. Tror du att en sån här film har något som helst, någon som helst påverkan på hur det ser ut? Jag är medveten om att frågan inte är helt
enkel. Nej, men jag skulle vilja...
Man skulle vilja...
Jag är ju en man av fakta.
Mm-hmm.
Jag skulle vilja se effekterna av Lilja Forever innan jag svarar på den frågan. För jag tror att det är lite, alltså att det är liknande.
Alltså är det mindre gubbknullare idag än 2002?
Ja, och det är såklart att det är en mindre skala Lilja Forever. Det finns färre gubbknullare än det finns rasister i Sverige, tror jag.
Just det ordet är ju svårt. Det är ingen som har sagt det med stolthet någonsin.
Ja, men han, den här polischefen var ju en riktig gubbknullare.
Oh, oerhört.
Alltså han var ju gubbknullarnas gubbknullare.
Om man slår upp en ordbok på G och sen U och så, ja, då är det en bild på Göran Lindberg.
Göran Lindberg, ja. Men ja, det, ja, visst, ingen aning.
Nej,
liksom.
Nej, men det är det som är intressant. Och en, ja, vi behöver ju någon, om det kom en sån här film om året, så skulle vi ju alla, vi vita medelklassmänniskor, känna oss lite, lite bättre.
Men den här kommer ju då vinna Guldbagge nästa år.
Kanske.
Det känns ju som en Guldbagge-film.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, alltså den var jättebra. Jag tyckte att den var jättebra.
Ja. Jo, men den här förra som vann Guldbaggen här med fabriken som lades ner.
Alltså det, äta, sova, dö.
Ja, det var ju den... Ja, men jag ångrar mig vilken var den så här. Det här, den var ju den sämsta filmen. Och den fick ju 5+ överallt. Och så, det är svårt med liksom Guldbaggefilmer, för det krävs en viss typ av handling i den för att den ska vinna. Och den här låter ju som att den uppfyller lite det.
Det krävs någon slags social utsatthet och så vidare.
Ja, det krävs en fabrik som läggs ner eller några som inte är välkomna någonstans. Alltså att man står där med den här matlådan utanför fabriken ändå. Det är ju nästan det deppigaste som finns, att man ska till fabriken, det är ju deppigt liksom. Och man är in på kontoret eller vad som helst. Vill inte egentligen, så kommer man dit och sen så säger någon där, nej tyvärr, fabriken är igenstängd, du får gå hem igen. Och så ska man då bli upprörd, trots att man egentligen inte ville gå dit i första skedet. Väldigt deppigt.
Jo, men trevligt folkfilmen där. Jag blir lite inspirerad. Det finns ju då någonting i integrationstänket. Och jag hade ju en spaning... För innan jul här, kom du ihåg när jag gjorde den här Telenor-galan?
Ja, och fick en telefon.
Ja, men då var jag var ju även då någon slags konferensier på deras festlighet efteråt. Och folk, jag fick se de här människorna, Telenor-anställda från hela Sverige, säljarna, kramas och bli glada och vinna priser.
Mm-hmm.
Och då hade jag en spaning som vi sen klippte bort från podden, för att Maja och Kristina tyckte det var fördomsfullt, min spaning.
Och nu kan vi ha med den?
Nu kan vi ha med den, för de är inte här.
Oj, vad spännande.
Ja, men den är ju inte fördomsfull alls. Det jag påpekade då, och det här tänker jag kan bli min dokumentärfilm då, det är för integrationen. För att bandylaget i Filip och Fredriks film gav ju då Borlängeborna en möjlighet att samsas kring någonting.
Mm.
De invandrare och svenskar möttes.
Mm.
Det jag såg då på den här Telenor-galan var en arbetsplats där folk kom från hela världen. Vita, mörkhyade, araber och så liknande.
Dvärgar.
Nej, inga dvärgar.
Nej.
Kortväxta heter det. Mm. Men kanske man kortväxt också, vad vet jag. Mm. Men alla var klädda i samma kläder. Alla kramades, alla firades exakt lika mycket. Och det var en blandning på arbetsplatsen som var jäkla härlig att se.
Mm.
Och då tyckte Maja och Kristina att det här var... Hur kan du ens tänka så?
Ja, men det är säkert någon som kan hitta en dålig vinkel på det.
Ja. Jo,
men skitsamma, vi är samma.
Men då är min spaning att det kanske kan bli min dokumentär.
Alltså, om Telenor-säljarna?
Ja, alltså istället då för somaliska bandylaget, 7 månader ska de gå, de har aldrig stått på skridskor, så ska de åka till VM, bandy-VM i Sibirien. Min grej då är alltså, möt Josef, en person, huvudpersonen, Josef kanske. Han flydde från krigets Libanon. På bara 6 månader ska han gå från att inte veta något om Telenors premiumabonnemang till att kunna rabbla deras roamingpriser utan till.
ja, visst. Det är ganska utmanande, för att teleförsäljare har ju en väldigt... Alltså redan innan har ju en väldigt... ett väldigt dåligt rykte.
Absolut.
Det kommer ju den här...
Kanske sämre rykten som Alien hade i Borlänge.
Ja, verkligen.
Ja.
Alltså... Försäljarna har ju liksom att de blir utnyttjade på sin arbetsplats och mycket sånt där då.
Mm.
Nästan värre än att cyklarna försvinner i Borlänge.
Men är du alltså, tror du att det kan bli Skavlan att Josef, alltså Skavlan säger så här, berätta, vad tänkte du först när du hörde?
Ja, absolut. Grejen med det här, för det är ju intressant den här spaningen, eftersom att vad är det som gör då att, varför är det så integrerat på Telenors säljavdelning?
Nej.
Men det måste ju vara samma sak då, precis som att bandyspelarna ges ut på, med skridskor. Mm. Att alla blir bedömda, den som åker bäst skridskor, så blir de här Telenor-säljarna. Det är ju de som kan sälja.
Ja.
De är värda mest.
Ja.
Vem man, även om man är liksom...
Oavsett kultur.
Växt, ja.
Precis.
Och den som är sämst på att sälja är ju en värdelös människa på Telenor.
Ja.
Alltså den sämsta säljaren, ja. Var han eller hon än kommer ifrån.
Precis. Och här tror jag vi har någonting.
Mm.
Så att om ett eller två år, så om jag följer de här då. Ett problem är ju, jag tyckte om dem, jag ska inte säga att jag inte tyckte om dem, men de har ju, som du säger, det finns ett stigma kring telefonförsäljare. De är inte lika älskvärda som bandyspelarna på Somalia.
Nej.
De är ju lite stekiga.
Ja.
De har ju en de kan ju tjäna en mycket pengar snabbt på ganska lite arbete.
Ja. Ja, visst.
21-åringar som tjänar 80 000 i månaden och står i en galleri och kränger premium.
De gör varje morgon alltså varje säljmorgon inleds ju även med den här raketen.
Ja, alltså, jag vet, nej, det får jag klippa bort från filmen. Det kan inte börja med raketen.
Nej.
Då kommer ju folk gå ut ur salongen.
Ja, för den är ju ganska vidrig att börja dagen med den.
Så vi klipper raketen, vi går direkt in på Josef när han kommer till Sverige.
Men vi måste klippa bort morgonen då med raketen.
Ja.
Och eftermiddagen när han dricker champagne då på Rish. Liksom.
Så det är bara en
är
kort, period,
på dagen.
Kort period när han kränger sina premiumabonnemang.
Ja, för det kan vi inte heller ha med. För vi kan inte ha någon, alltså folk så, då att han hoppar fram då på folk i en galleria.
Ja,
det kan vi inte heller ha med, det är inte speciellt likeable. Folk hatar ju det.
Ja, okej. Okay. Så vad har vi kvar då?
Ja, men det är ju, det kan vara en stillbild på Josef. Alltså det kanske mer ska vara på fotografiska som ditt konstprojekt ska ställas ut. Alltså bara en bild på Josef.
Bara en bild
Telenor-säljare.
Bara en bild integrerad. På en libanesisk pojke.
Ja.
Så står den på skylten under. Står det, för 6 månader sedan visste han inte skillnad på Tele2 och Telenor.
Ja, men visst. En stillbild.
Jag tror vi har något.
Ja, jag tror också det.
Hur var Indien?
Jo, men det var bra. Det finns egentligen ingenting. Det var faktiskt väldigt härligt Indien.
Du var i Indien i 10 dagar.
Ja, alla hade samma sak att säga innan jag åkte. Det vill säga så här, ja, du kommer bli magsjuk.
Mm-hmm.
Då. Det verkar finnas något. Och det blev jag inte, vilket gjort mig väldigt glad. Och framförallt känner jag mig lite odödlig vad det kommer till mat. Jag tvättar händer, alltså sen jag kom hem. Ja. Tvättar nästan aldrig händerna. Jag äter allt. Alltså jag äter mycket mer av mycket av allt. Men för innan så var jag väl så här, jag vill bara äta varm mat och sådär för att liksom vara på den säkra sidan. Använder mycket sån här antibakteriell kräm och skit. Så jag känner mig lite odödlig nu att jag inte kan bli magsjuk.
Så att du, det är den här semestern, många åker ju till Indien för att finna sig själva. Du kommer hem och har slutat tvätta händerna.
Ja, för att det spelar ingen roll. Jag kan äta vad som helst med händerna. Jag också gillar att äta mat med händerna nu. Alltså på ett annat sätt, även sån mat som man inte annars skulle göra det.
Ja.
Jag menar risotto eller något sånt där.
Är risotto med händerna?
Ja.
Ja, det är en,
bara för att liksom visa att det kan inte ta mig.
Jag förstår.
Men det här var ju min första egentliga parresa som jag pratade lite innan om, med fokus på att ta det lugnt då.
Mm.
Och det är ju väldigt speciellt.
Mm.
Det tar ju ifrån mycket som man har gjort på andra semester. Man går inte ut och festar. Och det är väldigt svårt att gå ut och festa, även om båda vill det. Man sitter i baren och tänker så här, fan, det är fredagkväll, vi mår bra, vi borde gå ut och festa. Men det är någonstans där när man tar in liksom en tequila shot och tänker så här, fast vad är poängen?
Nej, ja, verkligen.
Alltså om du och jag skulle suttit där så skulle vi inte tänkt, vi skulle ju bara tagit den för att det är härligt liksom.
Uh-huh.
Men det finns ju ingen poäng liksom. Nej, det kommer vara bakfulla imorgon och så här. Det blir liksom, det
tar... Poängen är ju, jag tror att om ni är också ett mellanläge, ni har varit ihop i snart ett år.
Ja.
Då är man ju någonstans mellan nykär och
bitter
och trött. Mm. Så att jag tror att ni kommer komma tillbaka, som till exempel när jag och Kristina är ute ibland, som sagt, då korkar vi upp en flaska champagne så fort vi har packat ur på hotellrummet och vi är själva utan barnen. Då är den där extra tequilan en kväll av lite craziness.
Okej, men är det fest då liksom?
Vad är fest? Det är svårt att vara fest. Vadå fest?
Nej, men går ni ut och festar?
Nej, men jag vill inte festa ens.
Nej, det är sant.
Jag hatar väl att festa. Men
det är för att lite crazy i alla fall.
Ja, men man blir crazy.
Det är inte deppsupa.
Nej, man tar en tequila sen går man upp på somrarna framför Så mycket bättre.
Ja, för då blir det lite deppsupa.
Varför det?
Jag menar att ta en tequila för att komma igång.
Jag menar att man kommer igång framför Så mycket bättre.
Ja. Så bara, det här är en annan version av den originallåten.
Så här brukar inte Uno Svenningsson sjunga det.
En gång så var vi i vår lilla beachhydda där som vi bodde i, och så sa min tjej då så här, hon stod i badrummet och så ropade hon ut lite glatt. Det är så här, vissa grejer man inte tänker på, att man, när man är i par, som blir mycket bättre, som blir mycket enklare, som till exempel att låna varandras deo. Nu kan jag låna din deo, Dorant och deodorant sticka.
Mm,
det är skönt, det är såna grejer man inte tänker på i förhållande som är liksom, som är bra.
Mm.
Jag bara, ja, det är sant. Så här, vad är det fler för grejer då? Liksom? Då blev det ju tyst ett tag. Och sen kom vi båda på, så sa hon så här, nej, det var väl det. Alltså att så här, ja, det var ju kanske bara det då. Att man reser som par, att det enda positiva då är att man inte köpa två såna här deodorantstickor. Det är positiva.
Ja, det är lite deppigt.
Ja, men vi kom inte på något annat. Vi båda tänkte, men kom inte på.
Jo, men okej, jag ska komma på något annat.
Ja, för att jag tror inte att du kommer komma på det.
Någonting positivt som bara uppstår för att man reser som par jämfört med att resa exempelvis med en vän.
Ja.
Man kan gå på en strandpromenad och kolla om varandra.
Jo visst, men det är ju så. Ja, fast det kan väl inte vi, okej.
Okay. Det kan vi också göra.
Det kan väl vi också göra. Och vad är det som blir? Fast det är lite som att säga så här, ja, man kan ha sex med varandra. Alltså det har inte så mycket med saken att göra. Det har inte så mycket med själva resandet att göra. Du menar att man går till stranden då, att det.
Ja, stranden fyller en annan. Man kan sitta och mysa på stranden.
Ja, okej. Okay. Fast, jo. Ja, kanske. Ja,
ja okej. Okay. Nej, men det är absolut. Det tar ju en viss udd av. Mycket av det härliga med att resa är att man tänker vad som helst kan hända.
Ja.
Ja. Vart tar natten oss?
Mm.
Vi går upp, vi försvinner iväg in i New York. Natten, och så ser vi vad vi bakar.
Kanske upp. Den bästa känslan i hela världen.
Ja, men verkligen.
Ja, men kanske den bästa känslan. Verkligen. Jag kan inte tänka mig en bättre känsla.
Jag var lite imponerad. Jag såg att ni flög i Indien.
Ja, inrikes, ja.
Ja, inrikes.
Vi flög från Bombay till Goa.
Jag förstår inte att du vågar.
Men jag tänkte inte så mycket på det när jag bokade faktiskt. Jag bara, vad är det bästa sättet att ta sig?
Okej, men vad flög ni med? Ni flög med ett lokalt bolag?
Ja, ett inrikesbolag som heter SpiceJet. Nej, men det hette det.
Kryddjet.
Ja, det hette det. Men alltså, det var inte ett skämt om vad ett indiskt inrikesbolag heter.
Nej, det var inte Air Curry.
nej, men det hade ju lika gärna kunnat heta det då.
SpiceJet.
Ja, SpiceJet.
Men okej, men
welcome to SpiceJet.
Men kollade du upp SpiceJet innan?
Var det jag kände bolag? Att SpiceJet var inrikesflygbolaget för mig.
Men kollade du upp att jag ska bara, om jag googlar, jag ska säga, heter SpiceJet ett ord, jag ska säga, om jag googlar det. Men kollade du upp det på något sätt innan, eller du bara hoppade på, för det är läskigt.
Ja, men jag tog det som var billigast, okay. Eller vad?
Träffen högst upp. Indian Airlines SpiceJet hits Buffalo during takeoff.
Nej, på riktigt. Det har jag faktiskt inte sett. Får
november 2014. Så lyckades SpiceJet träffa en buffel där det skulle lyfta. Andra djur som ofta springer på flygplatsen är antiloper, ormar, apor, rävar och hundar.
Men det här är ju någon slags att gudarna måste vara tokiga. Alltså att i Indien så, on other occasions, snakes, monkeys, foxes and dogs have strayed onto runways.
Nej, jag menar bara att det låter ju, nidbilden av den indiska flygindustrin är ju att sånt där, att de kör på en buffel.
Ja, verkligen. Eller alltså sladdar i curry. Alltså där ska lyfta. Alltså bara, vem fan har hällt garam masala på startfältet?
Ja, men okej. Okay. Men du kan klara det uppenbar.
Nej, jag klarar det faktiskt. Men okay. Det är ju såklart att det är, alltså, ja.
Inga bufflar.
Det gick bra, inga bufflar. Vi landade säkert.
Fint. Det är du hemma igen?
Nu är jag hemma igen, inte varken utvilad eller fylld av någon slags ny energi som man hade utlovats innan.
Men glad?
Ja.
Nej, inte nej. Du missar ju Melodifestivalen nu när den drog igång. Du kanske har sett den i efterhand.
Ja, jag har sett den efter, men jag försökte också ratta in den.
Från Indien?
Från Goa då, där jag satt på någon strand där och beklagade mig över wifi. För jag ville faktiskt, jag ville gärna se.
Mm.
Det gick tyvärr inte då.
Men det de gick ut och sa, jag såg den då och den var ju... det de sa innan då, det var ju att från ledningen, från SVT-ledningen, var att i år kommer ingen kunna bli upprörd över skämten.
Mm.
Ingen ska bli arg.
Just det.
Vilket då bara stärkte min tes när det här hände i Paris då någon månad tidigare, Je suis Charlie, det här som svenskar då direkt slog sig på bröstet för och sa så här, vi världens friaste land är vi får säga vad vi vill utan att någon lägger sig i eller dömer.
Men det här är ju kölvattnet då av att Sveriges orkesterförbund rasade över SVT när man brände flöjten då.
Ja, precis. Jo, förra året då så började ju Mellon med att de stod och slängde ner flöjt.
Det här är flöjtar. En eld, för att Danmarks, den som hade vunnit Eurovision tidigare, spelade en flöjt.
Och då sa en kille som heter Magnus Eriksson i ett uttalande, att bränna instrument känns som en spark på alla ungdomar, ideella och professionella musiker. De borde framhålla skapandet av ny musik utan att slå på andra. Ja, det var ett hån mot landets alla orkestrar.
Men och de vad var han då?
Någon slags talesperson då för de här Sveriges orkesterförbund.
Ja.
Jo, men min poäng är ju då som yrkesverksam komiker också att Sverige är ju inte, har absolut inte varit de sista 5 åren alls det här yttrandefrihetets borg som vi har. Alltså visst att du får säga allting utan att bli lagförd för det är ju inte samma sak som att debattklimatet är särskilt öppet. Det finns ju någonting, ett väldigt hyckleri kring det där, för att det är egentligen som svensken vill. Och då pratar man SVT, man pratar Sveriges Radio, man pratar Aftonbladet, alla stora tidningar. Det är ju en ganska smal passage där folk som sticker ut gärna ska få sparken från sitt jobb. Alltså jag menar, Marcus Birro exempelvis, man kan tycka vad man vill om Birro, men det är ju inte som att folk var så här, intressant åsikt, låt oss diskutera, utan det var ju
ut.
Merparten var ju ut.
Mm.
Tyst med dig, din idiot.
Mm.
Du borde få sparken från ditt jobb. Och sen fick han också då gå från sitt jobb. Och som sagt, det är mycket möjligt att det var rätt. Jag lägger ingen värdering i det.
Nej.
Men det är lite fånigt då när massa mediepersoner säger så här. Och som komiker så upplever man det väldigt mycket. Att det finns ju väldigt mycket folk medialt och även i publiken som är så här. Så fort man går in på ett visst ämne så är de så här. Förlåt, sa han invandrare?
De
hör bara ordet. Ja. Och det klimatet är ju... oerhört dumt, och därför borde svenskar inte alls slå sig på bröstet för att vi har varit någon slags förespråkare eller föregångare för det här.
Nej, man sätter ju snarare en stolthet i att kunna identifiera när det är liksom, när någon har sagt någonting som inte är, ja, men politiskt korrekt.
Verkligen.
Hatar egentligen det uttrycket politiskt korrekt.
Ja, det har ju kidnappats av rasister. Och,
ja, men, och, ja, men lite.
Men absolut, det är ju så, verkligen. Och jag menar, förra året så bad vi då, vi fick Sissela Kyle som var värd för Guldbaggegalan, att gå ut efter och be om ursäkt för skämt hon hade sagt, som folk då hade tolkat som rasistiska.
Ja, just det. Det blir här, nu blir det mer färg i rutan, Kodjakolor.
Ja.
Ja.
Precis. Och absolut kan man tolka det som att det finns någonting där.
Mm.
Men man skulle också kunna tolka det som att det inte... Alltså, och det där var ju, det var ju ute direkt. Folk twittrade från... Någon var så rasande som hade stormat ut från Guldbaggen.
Mm.
Och folk hade inte ens sett det, men de hade rasat. Alltså det finns ju någonting. Och att tvinga en komiker att gå ut och be om ursäkt för ett skämt är så jävla dumt. För att man går ju aldrig fram till en filmregissör och säger så här, du, det här är slutet när du slaktar folk i Rwanda. Stryk det bara.
Ja. Alltså för att, men folk älskar det här när de kan sätta dit.
Folk älskar det.
Folk älskar, och sociala medier har ju blivit en sån här... när jag jobbar och man postar massa grejer för olika varumärken. Alltså man märker direkt, det är folk som är där och hugger och så här, vänta nu, det där kan det vara någon fel, och där har ni uppmanat minsann, och det där känns inte fräscht och så vidare. Men det måste ju vara enda gången någon har gått ut och sagt så här, titta på vårt program, ingen kommer att bli kränkt.
Ja, nej, men det är
det
helt,
har aldrig hört,
nej, men det, innan. Och det är det som är så parodiskt då, en dryg månad efter Paris, när Sverige verkligen gick ut och alla var så här, kom hit, Je suis Charlie. Man visade till och med de här Mohammed-karikatyrerna som inte var särskilt begåvade, om jag får säga det så här i efterhand. Alltså vad var det? En gubbe med stor näsa och någonting i röven. Ja, det var inte särskilt att man tänkte att, gud vilket geni som har gjort det här.
Nej, men vi har ju någon så här, någon faster som är lite tokig som målar sådana där.
Ja, liksom. Så att, ja. Nej, men en av dem då som gick ut hårt för det, var en kille som heter Martin Agard på Aftonbladet och skrev en lång text om yttrandefriheten. Men när han recenserar Ulf Lundell 2011 så avslutar han sin recension så här: i slutet av boken är det allt tydligare att författaren till den här boken faktiskt är, om inte rasist, så i alla fall behäftad med djupt obehagliga fördomar om muslimer i Sverige. Tills dess att någon gör en intervention på den punkten så avföljer i alla fall jag Ulf Lundell tills vidare. Alltså han avslutade då sin recension av Ulf Lundells senaste roman från 2011 på det sättet.
Ja, men han reagerar på samma sätt som alla andra som hugger på sociala medier. Alltså han sense something.
Jo.
Här kan det finnas rasism.
Ja, men det är ju ännu konstigare i en roman. Alltså att en man som då 4 år senare går ut och slår sig på bröstet och skriker: jag är kanske den främsta förkämpen för yttrandefriheten.
Mm.
4 år tidigare avslutar en recension av en Ulf Lundell-roman med att påstå att Ulf Lundell skulle vara en islamofob och en rasist.
Ja, men då kan man ju aldrig göra en film där någon är rasist
utan att vara rasist. Nej, men det är ju hjärndött och det är det klimatet som har varit i Sverige. Och därför Melodifestivalen, när de då ska göra humor. Och jag känner manusförfattarna, de är jätteroliga. Förra året hade de Ola Söderholm, som är kanske Sveriges absolut bästa skämtskrivare. Men ändå blir det jättesågat.
Ja.
Och det finns ju ett problem när toppar utan humor ska gå in och säga så här: ingen ska bli kränkt.
Men jag har en fråga gällande det där. Varför måste det vara humor i Melodifestivalen? Vem kom på det? Det var det väl aldrig förut? Förut var det ju Lennart Swahn som var den enda programledare för alla Melodifestivalen. Och den enda som var roligt då, det var ju att han sa alla namn fel då, för han var full typ. Alltså han sa ju så här: Ingela Pling Forsberg. Och
jo, men vad vill du? Alltså du vill ha en återgång till... Den svaren är ju död, men...
Ja, tyvärr.
Ja.
Annars hade ju det varit svaret. Nej, men jag förstår inte varför ska det vara humor i Melodifestivalen när man ändå inte kan göra... Man har ju nästan sagt det själv, vi kan inte göra humor här. Varför måste man... Kan de inte bara säga så här: hej och välkomna till Melodifestivalen. Nej, men vadå? Det är trevligt att ha er här, så det kan ju ändå vara mysigt liksom. Jag hoppas ni har det bra där hemma i sofforna. Nu kommer bidrag 1 skrivet av Thomas Gesson. Och sen är det låten, och sen är det... Tack för det. Bidrag nummer 2 heter, alltså förstår du vad jag menar?
Jag förstår, så att när du menar att Melodifestivalen var bättre förr, då menar du verkligen förr? Alltså,
nej, men
1972 års.
Nej, men innan man började försöka inkorporera humor i det.
Fast det har ju,
det har
varit...
ju aldrig lyckats.
Jo, men, det
jo, men
har
okej,
ju...
det här med Christian Lok.
Christian Lok var ju roligt.
Okay.
Petra Mede var ju rolig. Så att när man låter begåvade människor göra saker så som de vill, så tror jag att det blir roligt.
Mm.
Problemet är ju när man låter roliga människor, och inte roliga människor då, som Sanna Nilsen, man får någon slags manuslapp där de har suddat ut allt det som är roligt, och sen säger så här: säg det här är roligt.
Ja.
Fast det är inte roligt.
Nej, men nu har man ju nästan, det låter ju som att man har erkänt det för sig själva, att det här kommer inte bli något roligt. Då undrar jag varför ska man försöka?
Nej, jag vet inte. Sen så... Och alla Twitter stormade och jag satt också, man rasade och man drev med alla låter och man var sarkastisk och så vidare. Och sen så kom jag hem då till min dotter som är 6 år, och hon hade också sett festivalen.
Ja.
Jag såg den inte med henne, men hon såg den och jag satt på ett annat stans och såg den. Och så kom jag hem och så sa jag: vad tyckte du? Och så sa: det var superbra.
Ja.
Erik Sade fick 1000 poäng av mig.
På det är
bra. På skala 1-10 fick han 1000.
Ja, men hon satte ändå upp en skala. Det var inte som när Uffe Ekberg var idoldomare för en kväll och sa bara: skitbra, 10 poäng. Fast man aldrig hade delat ut poäng i Idol och ingen visste vad hans skala var. Han sa bara 10 poäng till alla. Det kan antingen ha varit en sågning om skalan var 1000 då, som är din dotter, eller en hyllning då om skalan var 10.
Nej, precis. Nej, hon var tydlig med att skalan var 10 och han fick 1000. Och så sa jag: men vad tyckte du om låten då? Var den inte lite svag? Som att hon skulle ha en... Hon bara: den står inte så stark mot hans tidigare.
Men hon har rätt bra koll.
Jo, men när hon sa: men man blev ju så himla glad av den.
Mm-hmm.
Man var så himla glad och man ville dansa och sådär. Och då tänkte jag... Alltså jag kände mig väldigt fånig när jag hade suttit i 1,5 timme och försökt komma på sarkastiska, bitska saker kring det här grejen som egentligen är ett barnprogram.
Ja.
Alltså det är ett program för att få barn och tycka att det är lite fest. Alltså, och så sitter då hela samlade tyckareliten och ska såga det. Alltså det är ju lite fånigt.
Ja. Men det är väl också för att Melodifestivalen är ju inte uttalat riktat till barn. Det är väl därför det blir lite fel. Om Bolibompa, alltså det är ingen som sitter och twittrar om att Bolibompa inte är roligt.
Nej, fast det är ju ett barnprogram.
Jo, men det är inte uttalat till barn.
Nej, jag vet. Fast
de har ju sagt att det ska finnas någonting här för alla. Det är det som är Melodifestivalen. Men egentligen tycker jag att det ska handla om låtarna då. Det ska handla om låtarna.
Ja. Nu, nästa avsnitt, så är ju då Paradise Hotel, Samir Junior Badran med, sånt till den stora Samir Badran.
Senior.
Senior. Just det, du skickade en länk där på.
Nej,
hans...
men jag har hört alla 30 sekunder av alla bidrag då. Ja, men det finns ingenting att säga. Men jag trodde det, om det då fanns något överraskningsmoment i det här. Deras låt låter ju likadan då som deras förra sommarplåga Success. Eller ikväll blir Success, kanske det heter.
Nej, jag vet inte.
Nej, inte jag heller. Men det var att låten heter Groupie, och då tänkte jag så här, ja, men den handlar ju om några brudar som är efter dem liksom. Den handlade ju inte om det då, utan den handlade ju alltså om en gruppselfie.
Ja, för jag läste en intervju då med både Samir Badran Junior och hans modebloggande artistkollega, där de då försökte göra ett litet, alltså de sa, han, den här modebloggaren då, sa att jag har varit mobbad som barn. Så därför är den här låten då viktig. Alltså den handlar inte längre om att man ska ta en selfie. Det är inte ego, det är inte hat som ska gödas.
Ah, det fanns något...
Ja,
något,
ett större budskap. Alltså en groupie.
Ja, ja. Alla ska vara med.
Alla ska med. Ja, i den här bilden som ska upp på Instagram.
Men är det nu så, myntar de det här uttrycket groupie? För det hade jag faktiskt aldrig hört. Jag har hört wifi. Alltså en selfie.
Ja, jag förstår. Ja, det är väl det nya då. Men vad säger de om den? Alltså ett politiskt statement från... Samir Badran Junior och modebloggare kompisen.
Ja, det är fantastiskt. Det kanske kan bli att de... Det ryktas ju nu att de ska spela direkt efter riksdagsvisningen av Trevligt Folk. Alltså att de kör låten Groupie då bara. Grattis alla riksdagsledamöter. Ni är inför en sju jävla vår.
Först filmvisning och sen live-framträdande.
Ja.
Det är ju starkt. Det är mycket politiska budskap som ska i alla... Och temat i både filmen, Filip och Fredriks film och... Samir Badran Juniors låt är ju lite samma. Inkluderande, integration, in i samhället. Ingen ska vara utanför. Starkt.
Ja, absolut. Och den kanske kommer att vinna på det. Alltså det är en vinnare, det temat.
Kommer Somalias bandylag kanske sitta i publiken, komma upp på scen
och ta en groupie?
Ja.
Ja, de borde ju göra det.
Vilket jävla triumf för mångfalden i så fall.
Ja.
Samtidigt som Samir Badran Junior går in i en glasvägg bakom dem.
Ja, just det, för att han inte förstår att man inte kan gå igenom
glas. Där tog scenen slut.
Ja, just det.
Mycket härliga kändisnyheter idag. Simon Sköld, en man som man kanske inte vet vem man är bara på namnet, är klar för Let's Dance.
Men jag tror att Simon Sköld är kanske en av Sveriges mest kända nu.
Men fast det där vet jag inte vad du baserar på.
Nej, men jag tror det.
Men jag vet ju inte vem det är. Eller jag vet vem det är. Ja, jo, jag vet. Alltså, han är känd då, ska vi säga, för att han knullar med Camilla Läckberg.
Läckis, ja.
Jo, och då ska han vara med i Let's Dance.
Ja.
Hans enda merit då på kändisscenen är att han just ligger med Camilla Läckberg. Och då kan man ju tänka sig, ska alla då människor som har legat med Camilla Läckberg få en gratis plats i Let's Dance? Det blir ju många säsonger då de ska fylla med, utan att utmåla Camilla Läckberg som särskilt...
Som en slampa.
Nej, det vill jag inte göra. Men jag menar bara att hon...
Slutshame.
Ja, men det menar jag inte. Jag lägger ingen värdering i det. Jag
säger slutshamear bara... Läckberg?
Nej, det gör jag inte. Jag sa att... Nej, alltså jag sa... Hon får ligga med
i
många...
I podcast.
Hon får ligga med hur många hon vill. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att om vi ska ta in alla som Camilla Läckberg någon gång har haft en sexuell relation med, så kommer ju... Let's Dance, alltså gå ner sig. Det är ju inte den fina varumärke som den gången har varit.
Jag tror du skulle säga att då kommer Let's Dance ha massa avsnitt.
Ja, det kommer också ha.
Okay.
Kanske, vad vet jag? Jag har ingen aning om hur den sexuella historiken.
Nej.
En annan som jag tänkte på skulle vara intressant om han nu spårar ur helt, det är ju då han som hade huvudrollen i Filip och Fredriks film, Trevligt Folk, Ahmed. En av de här bandyspelarna. Mm. Väldigt trevlig, härlig kille, snäll, ville bli arkitekt. Alltså tänk om han halkar in på kändisspåret. Det är före i kön. Det är tjenis med Anders Timell.
Mm.
Det är Let's Dance nästa säsong.
Mm.
Han börjar spåra ur. Han börjar smaka sprit för första gången.
Har han inte smakat sprit?
Jag tänker att han kanske inte har gjort det. En religiös man.
Ja, okej.
Okay. Alltså, han blir ihop med...
Camilla Läckberg.
Ja, eller Pernilla Wahlgrens dotter.
Bianca Wahlgren.
Ja, precis. Alltså, och de har någon slags sån, någon lite sån som Jordan Price och Peter Andre hade i England.
Ja.
Ett kändispar där det kanske läcker en liten sexvideo.
Mm.
Där då någon av somalien har på sig en hjälm. En bandy, samma bandyhjälm
Vadå, i sexvideon?
Ja.
Att det är ett sexredskap då?
Nej, alltså men att det var det som
fick... Men så var det ju bandyklubban mer.
Ja, fast bandyklubban är ju då hans penis.
Och att och vilken är den röda bandybollen då?
Det är då Wahlgren, Bianca Wahlgren.
Hela hon?
Ja, men att hon har ju då blivit attraherad av honom för att hon har sett honom i filmen.
Ja, ja,
han är betydlig av hela svenska folket. Mm. Och nu har hon gett sig fan på att göra honom, omvända honom till en bad boy.
Mm.
Och därför måste han ha på sig den här hjälmen jämt.
Ja, ja, okej.
Okay. För att man ska förstå vem han är.
Ja.
Och kanske en sån här Borlänge tröja. Och att det är sexvideo, han är med i Let's Dance. Han skallar någon gång ute på Rish.
Ja, just det.
Han blir ovän med Anders Timmel, skallar honom. Och det gör ju extra ont att få på sig den här hjälmen.
Som man alltid har då.
Skandal. Och jag undrar hur vi skulle hantera det i svenska medieklimatet.
Men det skulle ju inte hända.
Varför inte det?
Nej, men det låter ju för farfetched.
Tycker du?
Ja.
Det var bara en idé jag hade.
Nej, men det är orealistiskt liksom.
Du har varit
orealistisk.
I vilken del?
I Nobelprisets anda har vi här idag ställt några stora frågor och ibland fått några rätt vittfamlade svar. Jag har fått en inblick i hur så här skarpa hjärnor fungerar. Tack till alla er som har lyssnat, var ni än befinner i världen, och från mig, Messiah Hallberg, på Bernadottebiblioteket på det kungliga slottet i Stockholm.